Hej och välkommen tillbaka till Happy Dating. Jag heter Linnea Molander och i den här podden får du följa med in i mitt coachingrum och lyssna när jag hjälper singlar att reda ut sina datingproblem. Förra veckan pratade vi om hur bökigt det kan bli att dras till personer som på grund av sin struliga bakgrund inte är helt redo att dejta än. Och den här veckan handlar det om att själv vara i den sitsen. Min gäst den här veckan har en jobbig uppväxt i bagaget som hon har gjort ett fantastiskt jobb med att bearbeta. Men det påverkar fortfarande hennes dejtande. Det känns inte realistiskt för henne att den typ av man hon är intresserad av vill vara med henne. Så hon sänker ribban innan hon ens tar kontakt med någon. Det leder till att hon missar några riktigt viktiga pusselbitar. Vi pratar om att skifta synen på det du har varit med om. Hur du tar reda på vem som faktiskt har kapacitet att möta hela dig på ett bra sätt. Och om att sluta jämföra din unika livsväg med personer som har haft helt andra förutsättningar än du. Välkommen in i coachingrummet.
Jag har upptäckt att jag har ett, i mitt tycke, märkligt dysfunktionellt mönster när jag dejtar. För att jag söker efter en person som jag vet typ vad jag vill ha. Att jag vill ha någon som ser ut på ett visst sätt, som har vissa intressen, som är högpresterande akademiskt och så vidare. Av någon anledning så har jag då också fått för mig att den personen som ser ut som en person jag skulle vilja leva med inte vill leva med mig. Alltså att jag kan nästan bli så här, typ när jag går på stan, om jag ser en man som jag tycker är attraktiv, att jag slår ner blicken. Att jag kan inte ens titta på honom av någon anledning. Det känns jättekonstigt. Men det gör det också att när jag till exempel dejtar på typ så här, Tinder eller Bumble och så swipar jag generellt bort killar som jag tänker att han är för snygg eller han skulle inte vilja vara med mig och så vidare. Men så swipar jag höger på folk som känns som någon slags medelväg. Alltså det finns ju liksom en grupp som jag tänker aldrig i livet, och sen finns det en grupp som jag tänker de skulle aldrig vilja ha mig, och så finns det en medelväg. Det är realistiskt att den här mannen skulle vilja ha mig. Och sen så skriver jag med dem och så är det oftast inte så bra. Eller alltså jag känner ofta ingenting med det, så att majoriteten träffar jag inte ens. Och de som jag väl träffar, där är det ofta att jag liksom har, att jag har redan innan tänkt att fan, okej, det här känns inte jättebra, men det kan jag kompromissa med. Eller det här känns inte jättebra, men det är nog bara jag som överdriver. Eller det här är liksom, det här blir nog jättebra typ. Eller, ja. Och sen är jag också lite orolig för att han inte ska vilja ha mig. Och sen så går vi på en dejt och så gillar han mig oftast, och jag känner ingenting för honom, men jag tänker ändå att jag ska nog träffa honom igen. Och så blir det som att jag fortsätter träffa en person som jag egentligen inte är så taggad på, vilket såklart är jättetaskigt mot den personen. Men så hamnar jag i någon slags limbo av att jag kan inte släppa den här personen riktigt, men jag vill inte ha den personen. Och ja, de här personerna som jag egentligen vill ha vågar jag liksom inte ens komma nära. Och antagligen då för att, tror jag i alla fall, för att jag är rädd att de ska såra mig. Eller att om de inte skulle vilja ha mig så skulle jag må mycket sämre av det. Liksom. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Ja. Och det första jag vill fråga om är de här som du egentligen vill vara med. Mm. Där bestämmer du ju åt dem. De vill inte vara med mig. Mm. Vad baserar du det på? Eller varför skulle de inte vilja vara med dig?
Jag tänker nog att jag inte är så lätt att ha att göra med. Att jag inte är så, så här klassiskt, bara andra tjejer är bättre än mig, typ. Kanske lite dålig självkänsla.
Återigen, har du något belägg? Brukar du få höra att du är besvärlig och jobbig? Eller brukar dina vänner påpeka det? Eller var kommer den här delen ifrån?
Den kommer väl mycket på grund av att jag har haft en ganska stökig uppväxt. Och haft liksom stökiga relationer tidigare som har, min historia är liksom inte så här en vanlig happy-go-lucky uppväxt med trevliga föräldrar. Och jag upplever själv att det är väldigt jobbigt för någon annan att relatera till, och jag upplever att det har format mig på sätt som gör att jag kanske har märkliga beteenden. Eller ja, något som andra skulle tycka är märkligt.
Ja, så du har bagage som inte alla kan hantera helt enkelt.
Mm.
Ja, och det här tänker jag behöver höja dina krav, inte sänka dem. Du behöver vara med en man som kan hantera ditt bagage och gilla dig.
Mm. Men då tänker jag att en kille som jag skulle vilja ha skulle också lätt kunna få en tjej utan det här bagaget. Och han skulle hellre välja det.
Okej. Då får vi prata om det. Jag är inte helt med på de logiska resonemangen här. Alltså, för jag tänker att en person som värdesätter det, uppskattar det du har varit med om, är en person som själv har varit med om saker. Om du har varit med om jobbiga grejer, så har du förmodligen märkt att du inte relaterar till alla. Att personer som bara åkt räkmacka hela livet är inte jättekul för dig att hänga med.
Nej.
Nej, det har du lagt märke till.
Ja, men det lägger jag på mig. Alltså inte att det är något så här fel på dem. Utan
det Nej, och det är inget fel på någon. Det är bara att ni har väldigt olika upplevelser av livet. Som gör att ni relaterar till olika saker. Och det finns snygga män som också har med om jobbiga saker. Och behöver känna sig förstådda och relaterade. Som behöver vara med en kvinna som fattar vad han har varit med om. Och det kan inte alla erbjuda.
Nej. Men, nej, okej. Okay. Det är sant. Det är sant. Man ser ju inte utanför folk vad de kan relatera till.
Nej, och det som jag alltid tycker är så intressant med det här mönstret är att så här, jag har aldrig gått i närheten av en sån kille, men jag vet precis vad han tänker och han har preferenser. Jaha, hur vet du det?
Ja, nej, jag vet inte. Det är väl någon sån stereotyp att om man ser ut att ha lyckats i livet så...
Det gör ju du med.
Ja. Ja, och, ja, jo. Ja.
Eller det syns ju inte på dig att du har varit med om jobbiga saker.
Nej, jag vet det. Men...
Så vi kanske måste ge de här männen som du vill vara med en insida om personlighet också. För det du sa var att han skulle se ut på ett visst sätt, ha en viss utbildning och vissa intressen. Du sa ingenting om hans inre värld och hans känslor, liv och hans personlighet. Så vi kanske behöver fylla på lite här.
Vad ska jag fylla på med när jag ska beskriva insidan?
Ja, men till att börja med, en sak som måste finnas på din drömkillelista är att han vill vara med dig. Det är minimumkrav liksom, högst upp på listan. Det andra är att han måste förstå dig. Du är inte jobbig och besvärlig, du har unika livserfarenheter och en jävla power och visdom som man bara får av att överleva skit. Han måste inte bara uppskatta och värdesätta det hos dig, han behöver också matcha det så att du inte tycker han är tråkig. Alltså jag kan verkligen se framför mig hur skittråkigt du skulle ha med en kille som bara har rätt intressen och rätt akademisk utbildning och snygg frisyr. Du skulle bli så jävla uttråkad av honom.
Ja, det har ju mitt ex. Och det var ju sant.
Ja, du ser. Så det räcker ju inte.
Ja.
Du måste ju vara med någon som också har levt lite.
Ja, absolut. Men det är ju inte heller något som står skrivet i pannan på folk. Man önskar att det kunde göra det.
Du får prata med varandra och lära känna varandra. Du kan ju börja med höger swipa.
Ja, ja, okej. Okay. Det är väl också att jag tycker att det är lättare att typ prata om såna här riktiga grejer eller så med killar som jag inte är jätteintresserad av. För när jag väl träffar de här människorna som jag är jätteintresserad av så blir jag också lite kortslutning i hjärnan. Då blir det lite så att jag ska framställa mig på ett bra sätt som gör att jag blir dum.
För du har ju en idé om hur han är. Du har inte, det låter som att du inte riktigt bryr dig om att ta reda på vem han är. Utan du lite grann hittar på vem han är. Han ser ut så här och så spelar han golf och så har han, så är han civilingenjör. Alltså har han den här personligheten och de här preferenserna. Bestämmer du åt honom och så försöker du anpassa dig till vad du tror att han gillar. Istället för att ta reda på vem man faktiskt är, om ni faktiskt passar ihop.
Ja, men det är som att jag blir så nervös av att träffa någon som jag potentiellt skulle faktiskt vilja ha. Att jag klarar inte av att connecta med personen.
Ja. Och nervositeten kommer av att du har satt honom på en pedestal. Du har hittat på att han är fantastisk. Du vet inte det än.
Nej.
Du behöver ta reda på det.
Mm.
Men om det är så att han är fantastisk så kan din respons på det inte vara nu måste jag göra mig till så han gillar mig.
Nej.
Utan då gäller det att vara riktigt jävla autentisk.
Och det är svårt.
Ja.
Tycker jag. Och framförallt att det är svårt utan att den här autenticiteten blir att jag kräker ur mig alla mina erfarenheter. Som något sätt att så här föregå att okej, men nu tror du att jag är nice. Men du ska bara veta att jag har det här bagaget också. Så kan du inte hantera det så kanske du ska gå redan nu. Typ.
Ja. Och det är svårt för vem som helst att hantera hela bagaget på en gång. Men om man kan få se en liten strumpa i bagageväskan. Bara en liten del av att så här, men jag har varit med om lite tuffare grejer. Punkt och inget mer. Och om han bara, synd, jobbigt att börja prata om någonting annat. Då kanske inte han ska få se fler strumpor.
Nej.
Men om han säger, det har jag med, jag fattar.
Då
kanske du kan berätta någonting mer. Har jag varit med om det här, vad har du varit med om? Och så berättar han någonting om sig. Du kan inte utgå från att de här killarna har levt perfekta liv.
Nej. Nej, det är sant. Det är sant att jag inte kan utgå från det. Men det, jag vet inte vad det är som gör att det blir så himla svårt. Men jag tror att min idé om att han skulle tycka att det var för mycket eller jobbigt grundar sig i ändå verkliga upplevelser av
absolut.
Att folk tycker
det. Och om det händer har han diskvalificerat sig.
Ja, det är sant. Jag ska inte lasta en person jag inte känner för vad andra människor har gjort innan.
Och alla kommer inte kunna fatta det.
Nej.
Vilket, jag kommer tillbaka till det här med att du behöver sätta det på din lista. Att jag var med någon som är så här trauma-informed. Som fattar hur det är haft en jobbig barndom.
Mm.
Det är ett jätteviktigt kriterium för dig. Och allas killar som inte matchar det kan du inte vara med.
Mm. Men det är okej, nu känns det som att jag bara säger att allting är svårt.
Det är okej. Känns det så, så är det så.
Men det känns svårt bara att... Alltså, varje gång tycker jag som en typ öppnar upp sig lite och släpper in någon i att så här, men så här har jag haft det. Mm. Så dels så känns det som att det finns en stor grupp människor som inte kan relatera men som tycker att det är så spännande att höra om. Mm. Så att de ändå vill fråga och veta mer. Och sen så finns det ju liksom såklart en grupp människor som man kanske skulle berätta för som inte är mannen i ens liv, men som ändå man kan ha ett bra samtal med. Men då blir det ändå så här, okej, då har jag lämnat ut de här delarna. Alltså jag kan typ ibland också få ångest bara av tanken på alla människor som vet om till exempel, ja men så här har min pappa varit mot mig. Mm. Och de går ju fortfarande runt i världen och jag vill inte att någon som jag inte har kontroll på eller har nära mig ska veta de här sakerna om dem. Alltså det är som att det blir så jävla laddat att prata om det. Så att det jag lider ju ändå av att behöva berätta att jag har ett trauma. Men det är bara så man måste göra.
Liksom. Alltså jag tänker att det kan bli balanserat om du vet saker om dem också. Att du är inte den enda som blottar sig. Utan att de har fått en liten bit av dig. Du har fått en liten bit av dem.
Mm.
Skulle det göra skillnad? Eller känns det fortfarande läskigt att de har en bit av dig?
Det känns fortfarande läskigt, men jag tror också att det beror på att det känns alltid som att de får en större bit av mig än jag får av dem.
Mm. Och det kan du ju balansera upp.
Ja. Ja, jo.
Så ger du en liten bit av dig, börja med en liten bit som är så liten att det inte är jobbigt att de vet. Som bara är ett test nästan. Att så här, om jag ger den här lilla biten, fattar du vad jag pratar om då?
Mm.
Och då måste du få minst lika mycket tillbaka för att de ska få en till bit eller en större bit.
Mm. Mm. Ja, man får försöka begränsa det vid en liten bit och inte hela kakan.
Ja, för jag förstår att det känns jobbigt, för du sa att du hade haft en tendens att bara lassa över allt i knät på dem för att bevisa för dig själv direkt att de ändå inte att du är för besvärlig för dem liksom.
Ja, kanske dels det, men också typ att jag blir nervös och stressad och sen så är det svårt att sluta prata typ.
Ja. Och det här, då får du ju sårbarhetspanik liksom. Om du blir så uppstressad av situationen att du släpper ifrån dig delar av dig själv som du egentligen inte vill dela.
Mm.
Ja, men det blir jättejobbigt.
Mm. Just den här grejen att man är så rädd för att... Ja, alltså, det är också så konstigt liksom, att man är så rädd för att man ska bli sårad av någon som man inte känner. Att man bara målar upp i huvudet att den här personen, jag vill så gärna ha det här scenariot som jag ser skulle kunna vara möjligt med den här personen. Så att jag själv saboterar i förväg. För att jag kan inte gå och vänta på att du ska dumpa mig på något sätt.
Mm.
Förstår du vad
jag menar? Jag tror det. Låt oss se om jag förstår vad jag menar. För det är det scenariot du vill ha i förväg. Är det att happily ever after typ?
Ja, men alltså typ. Att det, jag vill ju träffa någon.
Ja.
Men jag är typ så säker på att jag kommer inte kunna träffa någon. Eller okej, den här skulle jag kunna träffa. Okej, men det här kommer inte gå ändå. Så att, ibland så känns det som att det är det jag håller på med egentligen. Att jag själv saboterar i förebyggande syfte typ.
Ja, och det låter som att du är väldigt säker på saker som du inte går att veta. För att om du målar upp ett scenario, ett drömscenario. Och sen så bara och matchar du en så här, potentiell verklighet. Om jag går fram och pratar med honom, blir det som den här bilden jag har i huvudet nu? Nej, det kommer det inte bli. Du kan inte gå dit med ett facit på hur livet ska vara, för att det inte så livet funkar. Du kan gå fram till honom och tänka, han verkar lite spännande, jag ska gå fram och se om han är vettig att prata med.
Mm. Men det känns jättesvårt. Att bara stanna där och sen inte ha massa oro och ångest över liksom, den större bilden.
Och jag den större bilden är ju inte sann. Det är den större bilden som ger dig oro och ångest, låter det som. Du hittar på hur livet borde vara. Också hur livet skulle kunna vara om det är riktigt, riktigt jävla dåligt. Men inget av det har hänt och inget av det är särskilt realistiskt. Förmodligen kommer det bli lite någonstans mitt emellan. Och det kommer vara lite högt ibland och lågt ibland. Men börja med ett hej. Liksom. För att om du kastar dig mellan, vi kommer vara tillsammans för alltid, han kommer helt perfekt för mig och han kommer krossa mitt hjärta. Om det är alternativen du tror att du väljer mellan, ja men då fattar jag att det inte blir så mycket gjort.
Ja, då är det lättare att vara själv.
Ja, klart som tusen att du inte hoppar på något av de tågen. Men nu föreslår jag att det finns fler tåg där du bara går fram och säger hej, hur är läget? Vem är du? Vad har du varit med om? Vad händer i dig idag? Vilket jag föreställer mig att du gör med andra människor. Det är inte om du ska gå fram till någon på jobbet eller någon ny vän eller liksom och så bara, va? Kommer vi bli bästa vänner eller kommer du hugga mig i ryggen? Va?
Nej, det är klart. Men det kan... Ja. När jag pratar med typ kollegor eller potentiella vänner, då är det som att då har man ju liksom samtalsämnen på något sätt. Det är som, när man träffar någon ny person som blir en vän så är det inte en Tinder-date. Eller liksom en så. Det är inte som att man, okej, nu har vi avtalat tid, nu ska vi sitta här och lära känna varandra. Utan det sker ju mycket mer typ organiskt. Och jag tycker det är skitsvårt att träffa killar på ett sånt organiskt sätt. Liksom, det jag pluggar är kvinnodominerat och där jag jobbar så är det också nästan bara kvinnor. Så att det blir ju typ Bumble och Tinder om jag ska träffa en kille. Och jag tror också kanske typ att det är lite det formatet att gå och sätta sig mitt emot varandra och så ska man berätta om.
Men gå inte och sätt er mitt emot varandra och snacka trauma. Gör något ihop då. Gör något kul med honom. Upplev något tillsammans. Lär dig något nytt. Testa något. Ha kul. Gör någonting.
Så man ska dissa de här vindejterna på baren.
Alltså om det som gör dig nervös är att du ska sitta och prata och säga för mycket så ska du kanske inte ha dejter som utgår från att man pratar. Gör något skoj ihop istället.
Vad enkelt det lät. Gud, varför har jag aldrig tänkt på det? Jag har verkligen bara tänkt på att jag har så jävla svårt att hantera det här. Jag måste skärpa mig. Inte att jag hade kunnat välja att göra någonting annat. Vad konstigt.
Du måste ju inte börja med att göra det som är svårast och jobbigast för dig. Se om ni kan ha kul ihop. Kan ni det? Då kanske han kan få veta någonting om dig sen. Och jag tror också att det skulle få ner honom på jorden. För att om ni sitter där med varsitt glas vin på någon snygg bar, alltså det är ju en setting som gör att man säger, ser fin ut från den här vinkeln, liksom. Man måste uppföra sig. Jämför med om ni inte vet jag, åker vattenrutschbana eller går och bovlar eller bygger en snölykta eller gör vad som helst ute i vanliga verkliga världen där man är tredimensionell liksom.
Men när du säger det så får jag också där genast, okej, nu har jag matchat med den här killen som jag verkligen tänker att det här är någon jag skulle kunna gilla. Jag är lite nervös över att han inte ska gilla mig. Jag ska föreslå en aktivitet. Liksom, en halv dag senare har jag fortfarande inte hittat någonting som känns okej att föreslå. Alltså jag bara får så otroligt mycket ångestpåslag inför tanken på att göra det här.
Vilket är så förståeligt. För har du varit med om jobbiga saker? Alltså allt det du beskriver är en normal respons på trauma. Att man känner sig otillräcklig och att man gör världen svartvit. Att man har väldigt nära till katastrofscenarion. Och att man kompenserar för det genom att hitta på fantasiscenarion för att verkligheten är för jobbig. Alltså det är jätteförståeligt. Men så länge det är så. Så det du beskriver är att det ställer sig verkligen i vägen för dejtandet. Och det jag vill liksom se om vi kan hitta en väg till är om du kan landa i verkligheten som är betydligt mer nyanserad. Där är det inte himmel eller helvete som gäller. Där finns det otroligt mycket mer. Om vi kan hitta sätt för dig att landa i verkligheten och uppleva det så kommer du märka att det är så odramatiskt. Det är så lite som står på spel.
Ja. Men hur ska jag göra det då? Hur ska jag landa i verkligheten?
Det första som vi pratade om, att prata med snygga killar som helt vanliga människor. Inte för att imponera, inte för att de ska gilla dig. Bara för att öva på att prata med dem. Nästan som så här KBT-träning, man har ormfobi. Man börjar inte med ha ormen runt halsen. Man börjar med att titta på en bild på en orm.
Mm. Du ska titta på en bild på en snygg kille.
Du beskrev att du knappt vågar titta på dem. Så börja där. Börja med att titta på snygga killar. Gå inte närheten av dem och prata inte med dem. Titta på dem.
Mm.
Och högerswipa kanske också.
Mm.
Du behöver inte göra någonting mer. Men titta på dem och högerswipa dem.
Mm. Okej.
Okay. Är det ett, liksom, känns det som ett hanterbart första steg?
Ja. Ja, gud. Men ja, det känns som ett hanterbart första steg, men jag blir stressad av att det känns som att det kommer ta lång tid innan jag kommer till mitt slutmål.
Det kommer ta längre tid att inte ta det små steg.
Mm. Jag vet det. Alltså det är ju också sant.
Men även om det tar lång tid så kommer det i alla fall fram.
Mm.
Men just nu så vågar du inte titta på snygga killar, du vågar inte prata med snygga killar, du vågar inte högerswipa snygga killar. Det låter som att det tar lång tid.
Ja, det låter patetiskt. Jag tror att man är på att vara en patetisk person.
Du är rädd. Du är inte patetisk, du är rädd. Och då måste man ta det i små steg.
Ja. Det är också så svårt för att alltså, mina föräldrar har inte modellat en hälsosam, bra relation. Mm. Kärleksfull relation överhuvudtaget. Och mina egna relationer har väl varit av varierande kvalitet, men ett antal av dem har inte heller varit någon så här bra modell. Så att på något sätt så känns det också lite grann som att jag är Bambi på hal is som letar efter någonting som jag typ inte vet vad det är.
Ja, nästan. Och jag tror det är därför som du fantiserar så mycket.
Mm.
För att om du visste att en sund relation, där är det självklart att man respekterar varandra, man pratar om saker när de är jobbiga, för du verkar liksom lite rädd för att han plötsligt bara ska få en uppenbarelse och inse att du är dålig att gå.
Men om man nu då ska liksom återkoppla till verkligheten och typ varför man är sån här, så det var ju verkligen så det var när jag var liten.
Ja!
Att boom, okej, nu var det någonting som var så illa så att liksom,
ja,
är superdramatiskt hela
precis.
Tiden.
Precis, precis. Ja. Du lever ju kvar i den verkligheten och tror att det är de spelreglerna som gäller. Med snygga, fantastiska, perfekta killar.
Mm.
Och så är det inte. För en kille som beter sig så är verkligen inte relevant att dejta.
Nej.
Så att det kanske finns lite jobb att göra här med att lära om hur sunda relationer fungerar. Att säga, jaha, där säger man saker till varandra och pratar om det tillsammans. Man säger inte så här förlämpning och så stänger man dörren i nylle på varandra. Låter lite konstigt, men det kanske kan funka.
Det låter ju som mina vänskapsrelationer. Ja. Som ändå funkar jättebra faktiskt.
Ja, åh vad fint att du har sunda vänskapsrelationer. Du vet hur det funkar när folk är vettiga.
Ja.
Ja. Och det kravet ställer vi på killar du dejtar också. Mm. Killar som inte kan vara lika schyssta som dina vänner går bort.
Mm. Ja, och det, jag har träffat killar som är schyssta som jag bara inte attraherar dem. Så det är ju att man ska hitta den liksom skärningspunkten.
Ja, du ska ha både och.
Mm.
Men det är lite det här jag menar med att vi måste lägga ihop de där yttre attributen du hade på listan med att han måste vara emotionellt kompetent, kapabel att ha en sund relation.
Mm.
Och det är någonting som du letar efter, det är krav du ställer.
Mm. Så jag måste leta efter någon som har vissa erfarenheter som potentiellt skulle kunna göra dem dysfunktionella i relationer, men som också har hanterat de här svårigheterna så att de inte är dysfunktionella i relationer.
Ja.
Ja.
Alltså, jag brukar säga att det inte är gratis att bli klok.
Nej.
De flesta jobbar inte igenom sin skit om de inte är absolut tvungna. Det finns en enorm kraft i att göra det jobbet.
Mm. Jo, men jag vet, jag har gjort det jobbet själv.
Ja, men alltså, precis.
Det är supervärdefullt.
Ja.
Jag bara menar att det blir lite, alltså, för jag har ju tänkt innan att jag ska hitta någon som är liksom traumafri för att jag inte ska hitta någon som... Det är väldigt lätt när man har trauma själv att man söker sig till andra som har trauma och så blir det en destruktiv relation.
Ja. Mm.
Men då har jag tänkt att jag ska hitta någon som är traumafri och så har jag testat det och så hamnar jag med folk som jag inte kan relatera till, som inte kan relatera till mig. Funkar inte heller.
Mm.
Men då är alltså liksom lösningen att man ska hitta någon som har haft trauma men som också tillhör den gruppen som har haft vett att förstå att de har någonting de behöver jobba igenom och som har lagt energi på att göra det.
Precis. Någon som har läkt sitt trauma.
Precis.
Ja.
Ja. Och det är den här gruppen som jag önskar skulle ha en hoodie med texten på när vi gick runt på stan.
Och du kommer hitta det om du börjar leta efter det. Men det har du inte gjort. Alltså den gruppen är typ alla jag umgås med.
Okej.
Okay. Det är bokstavligen alla människor i mitt liv. För att jag är tydlig med att det här tycker jag, det här sättet jag tycker om att prata om, jag kommer snabbt in på vad har du varit med om, vad har du lärt dig från det. Du jobbar ju med coaching liksom, så det är nära samtalsämne. Men även om man inte vet vad jag jobbar med, så kommer jag ganska snabbt komma in på riktiga samtalsämnen. Och det märks direkt vilka som blir obekväma eller ointresserade eller inte fattar vad jag pratar om. Och vissa, vilka som bara, berätta mer, det här gör jag med, har du provat den här healingmetoden? Och det fina med, har man varit med om jobbiga grejer så kan man liksom, alltså man kan fatta varandra med en blick. Och de som inte har varit med om så jobbiga grejer kan säga, oh my god, det är hemskt, bla. Alltså det kan låta väldigt dramatiskt. Medan de som har haft det riktigt jävla jobbigt säger typ, men det var lite tufft. Alltså underskatta eller liksom, vad heter det, förminska det supermycket. Och andra som också har haft det lite tufft, det är såhär, jag med. Nafsed, man vet precis, okej. Okay. Jag vet inte exakt vad du har varit med om, du vet inte vad jag har varit med om, men vi förstår varandra. Redan där har du liksom pinpointat att här är någon som också har haft det jobbigt. Men du kan snabbt och diskret komma in på det här.
Det du sa där med att vissa blir så här obekväma av de samtalsämnena, jag internaliserar det skitmycket. Jag känner, oj fan, nu har jag gjort någon obekväm.
Nej, de har diskvalificerat sig själva.
Ja, det är sant. Man ska se det från det hållet istället. Att jag letar efter någon som pallar det jag pratar om.
Ja. Och när jag började bli så här sucker för att inte prata trauma, men prata om sårbarhet. Jag hade så här Brené Brown-period när jag pluggade till coach. Så insåg jag att jag lägger ut en liten bit sårbarhet av mig själv här. Och var precis som du i början. Jag la den här på bordet och ingen fångade upp den här. Jag har blottat mig själv. Liksom. Och sen så insåg jag att men det gör jag så gärna, för de som inte nappar på det här vill jag inte hänga med. Ska vi sitta och prata om så här bilmodeller och gardiner? Nej. Liksom. Så att nu slänger jag ju ut små krokar av sårbarhet för att ta reda på vem nappar på det här. Lika med vem skulle vara intressant att umgås med. I alla sammanhang. För att när jag kliver in i ett rum vill jag veta vem matchar mig här inne.
Men vad är en lagom liten dos sårbarhet då?
Alltså det är olika och du får hitta det du vill. Eller liksom det som funkar för dig. Men för mig blir det uppenbart bara hur folk svarar på frågan, hur mår du? Ja, det är bra. Själv då? Ja, kanske inte det svar jag vill ha. Eller om någon bara lägger handen på bröstet, känner in. Hur mår jag idag? Tack för att du frågar, Linnea. Jag känner mig så här.
Ja, någon som verkligen gör en analys.
Ja, och sen finns det ju nyanser däremellan såklart.
Okej, så det kan du liksom ändå utgå lite ifrån, tycker du, när du träffar folk?
Jag tycker det är jättetydligt. Och det här är ju hela grejen med emotionell kontakt. När man känner igen det här så är det superuppenbart vilka som har det och vilka som inte har det. Men du har inte letat efter det. Du har velat, dels har du blivit så nervös och du knappt har uppfattat situationen korrekt överhuvudtaget. Men ditt fokus har legat på att skydda dig själv så att du inte blir sårad.
Ja, och det känns ju verkligen som att det är logiskt att det bottnar i att jag tänker att det är något fel på mig. Ja. Att det är typ där jag måste börja och sluta tänka.
För det är ju slutsatsen barn drar när livet är jävligt liksom. Barn kan inte liksom tänka, det verkar som att mina föräldrar har lite psykologiska problem eller vad det nu är. Utan barns enda förklaring till att föräldrar beter sig konstigt är att det måste vara fel på mig. Men man kan inte ta med sig den förklaringsmodellen in i vuxenlivet. Utan den lilla flickan behöver få höra av dig att det var inte hennes fel. Det är inte fel på henne. Det har inget med henne att göra.
Nej. Utan det är bara att vi inte matchar.
Ja.
Det är bara att jag vill ha något annat. Men gud, jag måste ju verkligen lägga lite tid på att klura ut exakt vad det är jag vill ha. Inte bara så här, vad som är idealistiskt att uppnå. Det där var en dålig förklaring, men inte bara vad jag skulle vilja uppnå, utan mer bara, men hur vill jag ha det?
Ja, vad du vill känna i relationen och uppleva med en partner. För det är väl lite det jag saknade inledningsvis när du sa att han ska se ut så och ha sån utbildning och de hobbysarna. Okej, okay, det kan han ha. Men frågan är, vad känner du när ni äter frukost tillsammans på en tisdag? Hur känns det när han tittar på dig? Hur svarar han när du berättar något jobbigt?
Men vet du, jag tänker att anledningen till att jag bara säger de här ytliga grejerna är för att det där är typ så här ännu ett steg bort som jag typ knappt kan drömma om. Att jag ska hitta någon som det är som på film, citat, med liksom att
Det är inte som på film, det är väldigt grundläggande.
Jo,
det,
ja.
Det men... du har med dina vänner.
Ja.
Att de skriker inte på dig när du är ledsen, de kramar dig och säger berätta.
Mm.
Det kan en partner göra också. Och jag förstår att det känns så avlägset.
Mm.
Jag förstår vad du menar, även om jag avbryter dig. Men du tyckte att du siktade jättehögt om man både såg ut så och hade en utbildning och hade rätt intressen.
Ja.
Ja. Mm. Men, och det skulle jag säga, det är mer förhandlingsbart.
Mm.
För att, vad ska du med de grejerna till om innehållet i relationen inte är nice liksom?
Nej.
Men du siktar inte för högt, även om jag förstår att det känns avlägset. Men säger, ska han vara snäll mot mig också? Respektera mig, och kunna typ ha svåra konversationer.
Ja, men typ, ska han kunna relatera till och prata med mig om de här grejerna som jag tänker på varje dag?
Ja, det är väl typ därför man har en relation, för att kunna prata om det man bär inom sig.
Ja, ibland kan jag verkligen så fundera på om jag vet varför man har en relation. Typ.
Och det är kanske också något att fundera på. Vad ska du ha den här människan till? Men att han ska vara snygg och titta på och bevisa att du...
duger.
Att du duger. Men precis, det är en tråkig roll för honom att ha som pojkvän. Att han ska sitta och bekräfta dig genom att vara snygg. Liksom.
Inte konstigt att ingen har ansökt.
De har inte haft en chans, för du har väl swipat dem.
Shit. Det känns ju verkligen som att lösningen är att jag måste lägga ner det här och dita ett tag. Och sen bara försöka med självkärlek. Tills jag verkligen har kommit fram till att men det här är mina... jag vet inte, vad är det jag ska komma fram till? Alltså, snälla. Känner du som jag växlar mellan att tro att jag har fattat och att känna mig jättedum?
Jag vill vända den här idén du har om att det du har varit med om har varit en nackdel.
Mm.
Du har vänt dig till en superkraft.
Mm.
Mm. Så du kan inte se dig själv som hon som hade det så himla jobbigt och som det var så himla synd om. För du är inte hon längre.
Nej.
Du behöver se dig som hon som tog sig igenom fucking omöjliga grejer. Det är rätt coolt.
Ja.
Det är rätt imponerande.
Ja.
Mm. Så behöver du se på det.
Mm.
Och med den vetskapen, och det behöver du förmodligen påminna dig om rätt ofta.
Mm.
Mm. Med den vetskapen behöver du möta människor. Jag har varit med om så här mycket, så här stark är jag, det här har jag klarat.
Mm.
Det här är mitt djup, det här är min förståelse för vad smärta är och vad livet är. Och ändå är jag liksom högfungerande och glad ibland.
Mm.
Du då?
Ja.
Vad har du gjort hittills i livet?
Ja, precis.
Mm. När den poletten trillar ner, då ser man rätt annorlunda på världen och snygga killar. Och då kan man börja mötas på riktigt.
Mm. Ja, jo, okej. Okay. Alltså det känns som... alltså det du säger är ju liksom... jag gillar det du säger med att om man ska vända på det och se det som en superkraft och att jag kan också verkligen förstå att det börjar med mig. Om jag tittar på mig själv och tänker att jag är trasig, då kommer jag också projicera liksom ut det och så kommer andra tänka så om mig. Men det känns också... alltså jag kan också bli så jävla arg för att man ändå har liksom, okej, fortfarande uppförsbacke. Bara, fan, nu är jag 27 år och jag sitter här och mina föräldrar liksom fortfarande förstört mitt liv. Alltså, ja, mer eller mindre.
Ja, vad är det över det? Alltså, det är helt rättmätigt. Mm. Trauma fucking suger. Det är så jävla orättvist.
Mm.
Att vissa behöver uppförsbacke och 27 är ingenting, ska jag säga. De flesta börjar inte ens rota i sina trauma för 27.
Nej.
Men ja, det är jätte orättvist.
Jag vill träffa mitt livskärlek. Jag vill ha barn innan jag fyller 30. Och nu är det bara så här, fan, nu måste jag göra en massa grundläggande arbete i att tycka om mig själv i flera år.
Jag skulle säga att det är viktigare att det blir bra än att det går fort.
Ja.
Jag vet inte om det finns någon magisk gräns där vid 30.
Mm.
Eller om det är något som du har bestämt. För jag anar lite också att om du har växt upp i kaos så har du lite grann målat upp en bild för hur ideallivet ser ut. Och då har man barn för 30 och så har man en man som gillar de här intressena. Ser ut så. Och det kanske kan vara ännu bättre än så.
Ja.
Så att du inte bara snor den här idyllnormbilden för att den kändes avlägsen. Utan hitta vad skulle funka för dig.
Det är nog mest bara att jag känner att jag hamnar efter liksom. Att jag har kompisar som ska få barn och lever det livet som ja, men absolut som jag tänkte mig att jag skulle leva vid 30. Men att jag har halkat efter. Ja, vi får hålla tummarna för det. Och
behöva dela med sina trauman i skilsmässan istället. Alltså, fall inte i den fällan och tro att de som håller normtempot är lyckliga eller har gjort rätt. Nej. Verkligen inte.
Nej, okej. Okay. Så man får också döda den tanken då om att man är efter på något sätt. Man är inte efter och det är inte fel på mig.
Nej, och det är okej att det är olika. De behövde kanske inte lägga 10 år av sitt liv på att läka från trauma. Då kan de fokusera på annat istället.
Och det får man bara komma över hur orättvist det är.
Alltså sörj det, gråt det, bara vara arg. Det är jättesorgligt, jätteorättvist. Var ledsen för det. Du behöver inte bara, ja, synd för mig. Utan bara, men känn allt som det väcker. Det är för jävligt. Fan orättvist.
Ja, men ja, om jag känner allt det kommer jag komma upp igen från det då.
Ja. Liksom. Alltså nu, om du har gjort en del traumabearbetning så har du säkert lärt dig att känslor som man känner och tar sig igenom blir man fri från. Känslor som man trycker åt sidan blir man inte fri från.
Nej. Nej, det är sant. Men det känns som att det är en sak att typ ta sig igenom att man ska förlåta någon som har behandlat en illa. Och en annan sak att ta sig igenom att okej, jag spelar livet på level hard. Fast jag inte egentligen har gjort någonting för att förtjäna det. Ja. Och andra spelar på easy. Ja. Och jag kommer aldrig spela på easy.
Det är inte nödvändigtvis sant. Men easy-banan på ditt spel kanske kommer om 20 år. När andra börjar skilja sig och få en livskris och få en sjukdom och börjar så här, vem är jag egentligen? Hur har min uppväxt påverkat mig? Och då får de liksom sin level hard en annan gång bara. Du betar av det svåra jävligt effektivt i början. Liksom.
Ja. Och sen vid 47 då.
Ja, men exakt. Fiken. Då kommer du vara den lyckligaste 47-åringen när alla dina kompisar sitter nyskilda och gråter.
Uh-huh.
Men det är svårt att föreställa sig det när man är 27.
Ja, det är det verkligen.
Men 27 är inte mycket. Och du har redan gjort ett jättestort jobb med att skapa goda förutsättningar.
Ja, men det känns verkligen som att jag fick ett annat perspektiv på det. Men det är tråkigt att det var liksom det långa jobbet, det jobbiga jobbet som ändå som är typ den enda lösningen. Bara den delen då att jag ska kognitivt omvärdera det jag, bilden jag har av mig själv och som jag upplever att folk ibland kastar i ansiktet på mig, att de också får av mig av att liksom så här, wow, mycket trauma, jobbigt, mycket att dela med, liksom känsloreglering. Liksom.
Och du behöver hänga med folk som är så här, wow, vad mycket du har klarat. Alltså det du beskriver är det som imponerar mest av allt på mig. Att ha varit med om jobbiga saker och tagit sig igenom dem är det mest imponerande jag kan föreställa mig. Och du behöver hänga med folk som är så här, wow, har du också varit med om skit? Jag med, nu njuter vi av livet tillsammans.
Vart hittar man dem då?
Man börjar prata om sin skit. Och så går man därifrån när de inte relaterar.
Ja.
För du har trott att jag måste hålla tillbaka, det var fel på mig. Nej, det var de som inte var your kind of people.
Nej. Så man går därifrån och man hatar inte på sig själv medan man går därifrån.
Nej.
Det låter som du har jättemycket intressanta vänner. Jag skulle jättegärna komma på middag hos dig någon gång. Nej, okej. Okay. Man får börja där och sen så nästa steg, prata med snygga killar. Eller ja, snygga. Alltså det känns också som att jag verkligen har reducerat dem till någonting som jag egentligen inte tänker. Killar som jag tror, eller killar som jag skulle vilja ha. Killar som jag skulle vilja vara med.
Börja prata med dem. Gör en liten reality check på deras personlighet. Du kommer få jättespännande insikter.
Ja, men alltså jag har ju pratat med sådana personer och känt att vi absolut inte vibar. Men då har jag ju verkligen också lagt det på mig.
Alltså, hur är det ditt fel? Att han var tråkig?
Ja, nej men det var nog jag som inte... Om jag bara hade haft den humorn eller om jag hade fattat eller om jag hade... Ja, 1000 olika grejer. Då hade han tyckt att jag var roligare. Och det på något sätt är ju absolut dysfunktionellt. Men att det är den vinkeln som jag har på relationer. Att han ska gilla mig.
Nej, du behöver gilla honom.
Det är verkligen inte rättvist att vissa börjar livet på en högre svårighetsgrad än andra. Men vad vi måste förstå är att när vi har tagit oss igenom de jobbiga grejerna, då har vi också en styrka, en visdom, ett djup, en självinsikt och en empati som de på de lättare svårighetsgraderna inte nödvändigtvis har tillgång till i samma utsträckning. Det är en otroligt värdefull resurs. Dyrköpt, men värdefull. Och när du kommer ut på andra sidan om det du har varit med om, då kan du använda alla dina inre resurser till att skapa ett fantastiskt liv och ha riktigt bra relationer. Men det här förutsätter att du slutar sätta dig själv i ett underläge och aktivt börjar leta efter människor som verkligen respekterar och matchar och förstår dig. Du behöver släppa taget om gamla idéer om att du är jobbig eller besvärlig för att du har ett förflutet. För den inställningen brukar leda till att vi sänker våra krav och nöjer oss. När faktum är att det här gör att du behöver ställa högre krav på andra och fylla ditt liv med människor som också har liknande erfarenheter i bagaget, perspektiv på livet och nivå av självkännedom som matchar din. Och vägen till att göra det är att sluta gömma det du har varit med om och i lagom stora steg och på lämpliga sätt börja prata om det du har varit med om. Att göra det till en källa till kontakt och gemenskap istället för utanförskap och skam. För det kan verkligen sätta dig i kontakt med riktigt fina människor som verkligen förstår både vad du har varit med om och vem du är idag. Men så länge du gömmer delar av dig själv förblir allt det här utom räckhåll. Att förstå dig själv och hur det du har varit med om under din uppväxt påverkar vem du är idag, det är en otroligt viktig del av dejtingpsykologi. När vi inte vet det är risken stor att vi börjar leta efter både problem och lösningar på helt fel ställen. Och min bok Dating börjar med dig fyller den här kunskapsluckan på ett djupgående men samtidigt enkelt och lättförståeligt sätt. Så om du inte redan har läst boken så kan du beställa den på happydating.se/bok. Och där kan du också ladda ner det första kapitlet av boken helt gratis. Nästa vecka får du lyssna på en ny gäst med nya datingproblem. Och fram tills dess hoppas jag att vi ses på Instagram där du hittar massor av datinginspiration på kontot happydating.se.